Varsågod och sitt. Jag vill säga också att om 3 veckor så kommer Bettan och jag åka ner till Lviv igen och hälsa på församlingen. Jag kommer att hälsa från er, alltså ni vet det. Jag hade förmånen att få träffa den gamla legendaren Frank Mangs en enda gång. Du som är lite äldre vet vilken Frank Mangs var. Och för dig som inte vet vem han var, så var han en finlandssvensk evangelist. En av de riktigt stora, om man nu får använda ordet stora, förkunnarna i Skandinavien. Och jag frågade då, ung som jag var, bara några år över 20, så frågade jag: vad ska man predika idag? Vad behöver folket höra? Det blåser från höger och vänster i den religiösa världen. Vad behöver folket höra? Och då kom orden sekundsnabbt på hans sjungande finlandssvenska: ett spritt naket evangelium, sa. Och det har följt mig hela livet. Ett spritt naket evangelium. Första Korinthierbrevet, det 2 kapitlet, så står det så här. Första Korinthierbrevet 2. När jag kom till er syskon var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det var så utmejslat, det var så koncentrerat. Apostlagärningarna 8, bara använder några utav bibelorden här. Apostlagärningarna 8 använder hon som grund. Så står det i den 4:e och 5:e versen. De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden i Samaria och predikade Kristus för folket. Så enkelt, så klart, så rent. Och Apostlagärningarna 2, vers 22. Det här är den första predikan i den kristna församlingen som har hållits överhuvudtaget. Och den första pingstdagen. Och det som Petrus säger här, efter att ha förklarat vad allsen eller vad som hände när anden föll. Han är tvungen att förklara. Vi är inte fulla, det är inte det. Så säger han så här, vers 22. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud utförde genom honom, mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad med hjälp av de som är utan lagen. Spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Och här liksom på något vis bara skruvar han ner det till en enda kärna i den första predikan som någonsin har hållits i den kristna församlingen. Och vad predikar han om? Jesus Kristus. Hans liv, hans korsfästelse och död och hans uppståndelse. Pang, pang, pang. Och det här är kolossalt viktigt, att vi håller Jesus så högt och dyrt till våra hjärtan. Det är det här som gör att vi förstår. Jesus är nyckeln för att förstå vem Gud är. Johannes evangeliet, så står det i den 1:18, och det är bara några ord. Ingen har någonsin sett Gud. Ingen har någonsin sett Gud. Alltså, för att förstå Gud, häng med nu på det här resonemanget. För att förstå Gud så måste du för det första kliva ur tiden. Är du med? Nu har vi klivit ur tiden. Sen måste du kliva ur rummet. Nu har vi klivit ur både tiden och rummet. Och så måste vi kliva ut också materien. Och där någonstans befinner vi oss nu. Är du med? Jag är inte med längre. Men är du med, så lycka till. Alltså, nu befinner vi oss utanför tid, rum och materia. Där är Gud. Men hur i all sin dag ska vi förstå Gud? Lyssna. Han klev in i materian, rummet och tiden i Jesus Kristus. När du ser Jesus så ser du Gud. För han har förklarat, precis som det står här, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern, han har gjort honom känd. Jesus Kristus är nyckeln till att förstå Gud. Har du hört den här frågan? Ja, men har inte muslimerna, de kristna och andra samma Gud? Åtminstone de tre monoteistiska religionerna har väl samma Gud? Vad svarar vi på det? Har ni inte samma Gud? Jag svarar så här, frågan är felställd. Jag har ingen Gud överhuvudtaget. Jag kan inte ha en Gud. Jag kan inte ha en Gud i fickan och plocka upp. Det här är min Gud. Jag äger inte Gud. Är du med? Har Gud, det är alltså en genitiv form. Har. Man har något. Jag har ingen Gud. Om förhoppningsvis har Gud mig genom tron på Jesus. Men jag har ingen Gud. Hela det resonemanget beror på att alla religioner, inklusive den kristna religionen, när den blev religion, har plockat in den kristna tron innanför ostkupan. Där vi behärskar den, där vi kan kontrollera den, där vi kan styra och ställa och modellera med Gud som vi vill. Det kan vi inte. Gud är utanför och bortanför. Men hur ska vi nå fram? Där är Bibeln supertydlig. En är medlaren mellan Gud och människan. Människan Jesus Kristus. Påven har uttalat för inte så länge sedan att alla religioner är en väg till Gud. Nuvarande påven har sagt de orden. Alla religioner är en väg till Gud. Det står inte i Bibeln. Och jag bryr mig inte så mycket om vad påven säger. Eller vad före detta skarabiskopen säger heller. Jag bryr mig inte så mycket om det där. Men vad säger Guds ord? En är medlaren mellan Gud och människa. Människan Jesus Kristus. Och därför måste vi hålla Jesus så högt och så nära vårt hjärta. Det är Jesus och ingenting annat. För andra är Jesus nyckeln till att förstå Bibeln. För att förstå Guds ord. Samma evangelium. Vi bara hoppar tillbaka till första versen. Johannes. Första kapitlet. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. 14 versen. Och ordet blev kött, människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Han var full av nåd och sanning. För att förstå Bibeln, jag brukar säga så här, hur ska man förstå Bibeln? Den är komplex. Den är oerhört komplex. Den är svår att förstå. För att förstå Bibeln ska du inte först och främst läsa den från början till slut. Utan inifrån och ut. Ta med dig det här, speciellt du som är ung. Ska du förstå Bibeln kan du inte bara börja i första Moseboks första blad och sluta på Uppenbarelsebokens sista blad och sen på något vis. Du måste läsa den inifrån och ut. Utifrån vad då? Utifrån Jesus Kristus som är centrum i allt Guds ord. Och man börjar man där så förstår man också det andra. När man liksom närmar sig de andra svåra bibelställena. Men vad sa Jesus om det här? Hur tolkade Jesus det här? Hur lärde han oss att förstå just det här? Jesus är nyckeln för att kunna förstå det hela. Du vet, om du ska ut och cykla så behöver du en cykel. Det är bra. Och då, cykeln behöver, om du nu inte är väldigt duktig, cykla på enhjuling, så behöver du två hjul på den. Och i hjulet så finns det ekrar och däck och fälg och allt möjligt. Och så finns det någonting som kallas nav. Och det är mitt i hjulet. Därin. Och dit går alla ekrarna. Tar du bort navet och så försöker du cykla. Vad händer? Ekrarna kommer att spreta åt alla möjliga håll och du kommer bara kollapsa alltihopa. Hjulet kommer bara kollapsa så här. Jesus är navet som håller ihop allting annat när vi läser Bibeln. Utan Jesus i centrum så förstår vi inte Guds ord. Det måste vara utifrån Jesus. Salig den som får krossa dina späda barn mot klipporna, står det i Bibeln. Betyder det att vi ska gå runt och slå ihjäl spädbarn? För då blir vi saliga. Nej. Det ska vi inte göra. Vad sa Jesus? Älska dina fiender, be för dem som förföljer dig. För vad handlade det första bibelstället om? Jo, det är några som lever i förskingring. De har blivit deporterade från sitt land, sitter där förtryckta och längtar tillbaka till sitt land. Och i sin desperation så skriver man ett desperat poetiskt språk. Den situation jag befinner mig i, den känsla man bär på för att beskriva det fruktansvärda i den situation jag befinner mig i. Den vrede som kokar upp inom dem. Är det Bibelns budskap? Nej, det är det inte. Du måste läsa det utifrån, vad tänkte Jesus om den här frågan? Hur tolkade Jesus den här frågan? Jesus är centrum och nav för att kunna förstå Guds ord. Kolossalt viktigt. Lukas 24 har vi ju biblisk bekräftelse på att det här verkligen stämmer. Ni kommer ihåg, ni som, jag kan bara dra det lite grann, Lukas 24. Det handlar alltså om efter Jesu död och uppståndelse, så är det två stycken lärjungar på väg från Jerusalem till en liten tack. Tack. Gå tillbaka. Nej, det ska inte. Jag fick hela. Det lät skrovligt. Vi ska se om det blir bättre. Alltså det är två stycken lärjungar som är tillbaka till en liten by utanför Jerusalem en mil. Och de går och pratar om allt det som har hänt. Och de är liksom, vad är alls ändå, vad det som händer nu? Allt bara rasar ihop för oss. Och då kommer Jesus och gående där. Och det här är ju dråpligt. Alltså tala om humor. Då säger Jesus, vad går ni att prata med varandra om? Ja, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt den här helgen alltså. Ja, jag vet, tänker Jesus, men nej, vad då, säger han. Vad är det som har hänt? Och så får de berätta alltihopa, liksom tömma ur sig alltihopa. Och när de har tömt ur sig all denna sorg och frustration och besvikelse, då kommer Jesus in. Men ni måste förstå, lyssna nu, säger han. Och så började han ett bibelstudium där han går igenom allting i skrifterna som står talas om honom. Där skulle man ha varit med. Förstå, få lyssna till det här. Skriv bok efter bok och han igenom och förklarar. Här stod det också mig. Där stod det också mig. Och här stod det också mig. Hela Bibeln visar han i det här bibelstället. Lukas 24 handlar om mig, om Jesus Kristus. Jag är navet, sa han inte. Även om hjulet var uppfunnet. För att förstå Bibeln. För det tredje. Jesus är nyckeln för att förstå församlingen. Jesus är nyckeln för att förstå församlingen. Första Korinthierbrevet 12. Står det så här, vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Och vers 27. Men nu är ni Kristi kropp. Hur ska vi förstå församlingen som fenomen? Det är Kristi kropp. Församlingen är per definition de andefödda som är Kristi kropp. Utifrån ett bibliskt perspektiv så finns det två slags människor på jorden. Bara två slags människor. Och då snackar vi inte ras, då snackar vi inte etnicitet eller intressen eller geografi. Vi snackar ingenting sånt. Det finns två slags människor. De som är födda på nytt av Guds ande och de som inte är födda på nytt av Guds ande. Det är de två enda slags människor som finns på jorden. Utifrån det här bibliska perspektivet. Allt annat har vi hittat på. Församlingen är en organism, inte en organisation. Det här är kolossalt viktigt att komma ihåg. Guds församling finns i varenda lokal organiserad församling. Inte alla kanske i en församling, men en del. Guds församling finns utanför alla organiserade kristna församlingar. Här och där så är Guds församling. Det finns. Alla i Fagersta som är födda av Guds ande är en del av Guds församling, av Kristi kropp, oavsett allt annat. Och i Skinnskatteberg. Det var bara det att på 300-talet så blev kristendomens religion, statsreligion, och det är en av de, jag vet inte vad ska jag säga för ord, ett av de värsta saker som har hänt i kristna tron, det var när det blev statsreligion och religion. Och då började man samlas i kyrkor, 300 år utan kyrkor. Sen började man samlas i kyrkor och till slut så har vi det vi har idag. Men Guds församling är inte byggnader, organisationer, utan det är människor födda vars ande är född av Guds ande och därmed del av Kristi kropp. Allt annat är byggnadsställningar. Jag tänkte på den när Korskyrkan såldes nu. Det var inte Guds församling som såldes, det förstår vi också. Men det var inte ens, som man säger, det var inte ens byggnaden som såldes. Det var en byggnadsställning som såldes. För allt som vi bygger upp runt församlingen, de levande, pånyttfödda människorna, allt det är byggnadsställningar. Det här är en byggnadsställning. Det här är en byggnadsställning. Den där gitarren är en byggnadsställning. Är ni med? Allt är byggnadsställningar. Det enda som är kristet i egentlig bemärkelse är en andefödd människa. Det finns inget annat. Gitarren kan användas i dess tjänst eller i annan tjänst. Hus kan användas i dess tjänst eller i annans tjänst. Mikrofoner kan användas i dess tjänst eller i annans tjänst. Helt ointressant. Helt ointressant. Vad är församlingen? Pånyttfödda människor. Pånyttfödda människor. Ingenting annat. Och det är därför det är så viktigt att vi lär oss att hantera byggnadsställningarna som byggnadsställningar och inte byggnader. Ni förstår hur jag menar. Byggnadsställningen har endast relevans och funktion om den hjälper byggnaden att växa. Annars ska de plockas ner, eller bytas ut, eller byggas om. För människor, det är människor det handlar om. Johannes, det tredje kapitlet. Johannes 3. Det kommer en religiös människa till Jesus. Han heter Nikodemus. Han befann sig inom den judiska religionen. Och så kommer han och så säger han så här: vi förstår, mästare. Vi vet att du är från Gud. Du är också från Gud. Du är från Gud. För ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och det kan man ju tänka då i våran interreligiösa tid. Fantastiskt. Nu ska vi börja en religionsdialog här. Ja. Men vet du vad Jesus säger? Han säger Nikodemus: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Tar de käftsmäll. Här kommer han liksom och bjuder in till en dialog om religionens roll och vi ska nog kunna hitta varandra. Du måste bli född på nytt, Nikodemus. Du kommer aldrig ens att se Guds rike annars. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Om vattnet här representerar dopet, Johannes skriver mycket om vatten som den helige ande. Om det är dopet eller den helige ande, det får bibellärarna tvista om. Men egentligen är det ju samma sak. När du reser dig upp från dopet, då är det det nya livet. Och var har du fått det livet ifrån? Guds ande. Så det är egentligen samma sak, oavsett vad det symboliserar. Vatten, ande i det här läget. Men det handlar om andlig födelse. För att förstå vad församlingen är så måste vi ha Jesus i centrum, för vi är hans kropp här på jorden. Och till slut så ska jag inte tråka ut i något mer, utan jag ska säga, för att förstå uppdraget som församlingen har så måste vi ha Jesus i centrum. Och nu tar vi en snabb kedja utav tankar. Jesus står och säger så här: den som tror på mig, ur hans innersta ska det flyta strömmar av levande vatten. Och detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Sen säger han i Apostlagärningarna, det första kapitlet: när den helige ande kommer över er, Då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och sen läser jag Apostlagärningarna 8 kapitlet, vers 1. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Och vers 3. Men Saulus... vi går ända till vers 4. Men de som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Här har du en orsakskedja. Alltså, Jesus säger, när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och så sa han dessinnan, den som tror på mig från hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten. Ser du hur från vårt innersta så flyter de här strömmarna, den helige ande. Och var tar den helige ande tag i? Ordet om Jesus som ska ut till jordens yttersta gräns. Från ditt innersta flyter den helige ande. Den helige ande har evangeliet som kärna och ska ut i jordens yttersta gräns. Och även under förföljelsen så bara drev det evangeliet att gå vidare. För att förstå uppdraget så måste vi ha Jesus i centrum. För det finns ett enda uppdrag. Det finns en orsak till att vi fick den helige ande. Och det är att kunna förkunna evangeliet om Jesus så att folk begriper och längtar efter att komma till tro. Punkt. Allt annat måste bidra till detta. Och det är därför jag är så glad när jag tar om Ukraina, att mitt i det här så ser man hur församlingarna växer. I förföljelsen. Ibland säger vi så här. Kanske måste vi ha motgångar och förföljelse och nöd i vårt land för att det ska hända. Jag vill vända på det där. Den dagen vi börjar förkunna Kristus som Bibeln talar om, kommer det att bli förföljelse för församlingen. Vi ska inte vänta på svåra tider och förföljelse. Vi ska predika Kristus. För när vi kommer att predika Kristus som enda vägen till Gud, kommer det i dagens svenska samhälle att bli förföljelse. Enda frågan är vi beredda att betala det priset?